Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hallå! Simon Gärdenfors heter jag och snart börjar min podcast Arkivsamtal som klipps av min redaktör Marcus Blomgren. Mycket nöje! Hej och välkomna till Arkivsamtal. Jag heter Simon Gärdenfors och mitt emot mig sitter Jonas Strandberg.
Hallå, hallå.
Välkommen hit.
Tack så mycket.
Hur mår du idag?
Jag mår bra. Mm. Det är en lugn, skön höstdag, skulle jag säga. Vinterdag kanske man säger.
Ja, det är mitten av februari.
Ja.
Höst är höststämning. Lite
törr. Men det är höststämning. Ja, lite. Så jag tycker om det är höststämning. Jag har varit ute mycket, promenader med min hund, läste klart en bok nyligen. Så ja, men det är bra.
Det låter höstigt.
Ja.
Hur mår du? Jo, men jag mår mycket fint. I övermorgon så ska jag åka till Japan i 3 veckor. Mm. Så att det här är lite, jag bunkrar lite avsnitt.
Perfekt.
Om det är några konstiga tidsmarkörer som, jag vet inte.
Just det.
Det kanske blir något inbördeskrig medan jag är borta. Och så har vi inte kommenterat det. Men du nämnde böcker. Vi kanske ska berätta för de nya lyssnarna att vi är båda två komiker, kan vi ju berätta.
Ja, precis. Mm. Så är det.
Och du har även en bokpodd, Stephen King-podden.
Ja, precis. Och det är ju mycket den som har gjort att jag har börjat läsa mer. Liksom. Vi touchade lite grann på det förra avsnittet jag var med, tror jag. Men jag har verkligen så här satt upp ett konto på Goodreads, den här sajten där man kan logga vad man läser typ.
Mm,
och så kan man få lite tips baserat på ens smak och sådär.
Mm, intressant.
Den är väldigt kul. Och jag satt upp ett sånt mål så här, för i år ska jag läsa 60 böcker var mitt mål i år. Så jag har läst 20 stycken nu.
Åh jävlar.
Men det är också, man kommer in i ett stim så och läser mycket av samma författare. Då går det mycket fortare.
Ja, det kan jag tänka mig. Och om du läser mycket Stephen King, han är väl känd för att vara ganska lättläst.
Ja, det är väldigt mjukt språk. Så för jag märkte det när jag bytte författare. Jag hade typ läst 3 Stephen King-böcker, det gick ganska fort. Och så bytte jag, plockade på mig en av Philip Roth. Har du läst honom någonting?
Nej, jag bara känner igen namnet, men jag har ingen koll på vad han har skrivit eller vad han är för typ av författare.
Nej, men jag har läst bara den här boken, och den heter Konspirationen mot Amerika, The Plot Against America, tror jag den heter på engelska, som handlar typ om, jag tror att han är en judisk författare, han är ganska provokativ, har jag fått för mig. Den här boken handlar om det är så här fiktiv historisk what if-historia, lite som Marvel brukar göra ibland, att premissen är det börjar 1940, att i USA, i New Jersey tror jag, huvudpersonen är en judisk familj.
Mm.
Och då är what ifet att tänka om inte Franklin D. Roosevelt hade blivit president som han blev, utan istället Charles Lindbergh, den här piloten som var känd för lite antisemitiska åsikter. Han ställer då upp i presidentvalet i den här boken och vinner. Och hur påverkar det då USA och USAs relation med Nazi-Tyskland och sådär.
Okay,
det var jättebra tycker jag. Väldigt så... man behöver inte vara en history buff för att tycka och uppskatta den. Men de märker att den tog betydligt längre tid att ta sig igenom än mina Stephen King-böcker. För det var så kompakt språk, verkligen. Ja.
Jag läser O.L. Becks senaste bok nu, Förinta. Men det påminner lite om det. Han gör ju mycket så what if-politiska böcker också.
Ja.
Han gjorde den här underkastelsen när det var ett islamistiskt parti som vann i Frankrike. Mm. Och han har ju också ett ganska mastigt språk, kan man säga.
Men jag tror du skulle, för du tipsade mig om O.L. Becks senaste, tror jag.
Mm.
Och jag tror verkligen att du skulle tycka om Philip Roth i så fall.
Ja.
Jag kan inte tala för hans övriga, men den är toppen verkligen.
Ja, jag tänker på provokativa what if-böcker, eller det är egentligen en tecknad serie. Jag tänker nu på det var jag sa Robert Crumb när han var på bokmässan. Det måste vara typ runt 97-98.
Den svenska bokmässan.
Mm.
Coolt att han kom hit ändå.
Ja. De fick locka honom med en affär som sålde 78 varvsskivor med gammal svensk folkmusik och sånt där.
Det var hans soft spot.
Mm. Jo, men som samlare kan jag ju relatera till det.
Ja, jag fattar det.
Och ja, men apropå provokativa what if, för han är, och liksom, jag hälsade på honom lite och gav honom mitt fanzin och sånt, vilket han förmodligen bara ignorerade totalt efteråt, men det var ändå kul att få hälsa på honom.
Mm.
Men då så kom jag ihåg att han skulle hålla ett föredrag där på bokmässan. Och liksom han gick verkligen ut hårt. Han la på en overhead med en serie han har gjort som heter... jag tror den heter If the Niggers Took Over America.
Helvete.
Alltså extremt grovt. Oh. Och så var det bara så ganska rasistiskt. Liksom. Mm, mm. Men han verkar inte bry sig så mycket om hur han framstår. Liksom. Eller snarare tvärtom så var det väl att han har den här ådran i sig då, att han också ville öppna med det inför hela svenska bokmässan. Så var det första han...
Men kände du som kan honom, upplever du att det var som att han, om ni ska gilla mig så måste ni gilla det här, den här delen av mig typ? Att det
ja,
var en sån,
kanske så. Kanske tänkte han så. Jag har svårt att, alltså, ja, men han är rätt mycket så att gilla och visa upp de sämsta sidorna av sig själv. Han gjorde senare en serie som heter When the Goddamn Jews Take Over America. Och då...
märker en viss röd tråd.
Men då var han också gift, eller hans fru dog nu. Hon var judinna liksom.
Mm.
Och då tror jag mer han ville visa, alltså när han gjorde When the Goddamn Jews, då ville han nog mer visa att titta, jag menar ingenting allvarligt med det här.
Mm.
Jag kan göra det här om judarna också, och då bor jag ihop med en judinna.
Ja, okej. Okay, jag
tänkte att det var lite mer för att mjuka upp det liksom.
Ja, okej.
För han hade fått, han blev surprise, surprise, väldigt kritiserad för det.
Det känns som att han inte är toppen bra på kommunikation.
Ja, han är
säkert en utmärkt konstnär. Men...
ja, han är väl liksom en klassisk provokatör ja. i mångt och mycket.
Roligt om man säger, jag menar ju inget illa när jag sa det. Det förstår ni väl själv? Nej, det är ingen som kan förstå det. Men det är kul när folk snubblar in i... Man kan ju ha lite olika respons på det här också. När någon säger att, men vad fan... Men typ så här, ja men det var ju jätteantisemitiskt sagt det där. Då kan man ju antingen så här, oj shit förlåt, det menar jag verkligen inte. Eller så kan man bara double down och bara, ja men det kan, kolla här då. Det finns ju bevis för att de tar det. Alltså att de bara öser på ännu mer med det.
Jo, han erkänner väl vissa liksom, alltså många mörka tankar som kanske många har. Så Men jag kommer ihåg den här Crumb-dokumentären som finns och säger att I admit it, I have a problem with women.
Ja, nej, men vad fan, det är väl också, det är kul att han har lite, att han verkar vara öppen med sina issues med olika grejer åtminstone.
Han är konstig, men en intressant konstnär.
Mm.
Men jag tänkte att idag så ska vi prata lite om att skriva skönlitteratur.
Mm, kul.
Mm. Jag vet inte om vi har pratat om det innan. Vi har pratat om att skriva, alltså i den här podden då, menar jag. Kanske inte bara du och jag, men vi har pratat om att skriva, pratat om att skriva skämt. Men att skriva skönlitteratur tror jag inte jag har pratat så mycket om. Men du sa att du har skrivit ganska mycket skönlitteratur i dina dagar.
Ja, eller jag har försökt. Det har ju aldrig gått så bra precis, för att jag tror att...
Du har inte blivit publicerad av något större förlag?
Nej, det har jag inte. Så att jag tror att jag håller på att leka lite med en grej nu som är... om man har lyssnat på den här podden länge, vilket många har, så och kommer ihåg, så pratade jag för länge sedan om att jag höll på att jobba på en... Ville ha göra en skräckfilm. Att det var en dröm. En framtidsdröm.
Ja.
Så nu har jag istället tänkt att okej, jag har inte de tekniska färdigheterna för det. Jag vet inte hur man ska presentera en skräckfilm så att det ser bra och otäckt ut.
Försökte du på något sätt? Alltså började du läka med det?
Jag testade några olika liksom... Jag kollade upp så här, okej, hur har de gjort... Hur har den här regissören gjort den här scenen? Eller hur har fotografen ställt in, vilka inställningar har de gjort? Så testade jag lite olika grejer och det såg verkligen inte bra ut. Så jag tänkte, okej, man kan ju träna på det och bli bra på det, men jag orkar inte det. Så då tänker jag istället att det är ju mycket lättare att skriva någonting. Bygga upp en värld i text bara.
Ja.
Så då har jag börjat testa lite, det är ganska tidigt stadium, men göra en, vad kan man säga, det är en slasher-historia, tror jag, som utspelar sig. Alltså, det är en typ av skräck, kan man säga.
Slasher, vad är skillnaden på slasher och splatter?
Men splatter är väl lite mer exploitation. Att man ser typ tarmar och skit och sådana grejer. Slasher är lite mer typ en mördare i som i Scream. En mördare i skuggorna med en kniv som hugger ner någon och så försvinner. Alltså, lite mer subtilt kanske.
Okej, men splatter behöver inte vara humor.
Men splatter är nog mer humor, tror jag. Att det är lite mer in your face typ. Så att vissa tycker att det är så sjukt mycket groteskt så att det blir roligt, tycker nog vissa.
Jo, som ung tonåring så var jag väldigt, alltså ville se väldigt mycket splatterfilm, men fick mest tag på Peter Jacksons Bad Taste och Brain Dead och sånt. Och det är någon slags splatter-komedi. Men jag ville nog se riktig splatter också, men fick inte tag på... Jag vet inte vilka som stora filmer
i fangarna. Jag ser ju på... Vi spelar in det här i din lägenhet. Och på väggen så har du väldigt snygga tavlor. Det är omslag dit, eller liksom motiv från dina böcker, väl?
På en död kompis är de två som du tittar på nu.
Just det. Och då har du en... Jag tycker den ser väldigt Fredag den 13:e inspirerad ut, den där, va? Det är en av mina favoritserier, eller min favoritserie inom slasher faktiskt. Älskar Fredag den 13. Väldigt snyggt med sjön där också.
Ja, det är en rut, eller liksom en sida av boken, men den är faktiskt inte inspirerad av Fredag den 13.
Är det sant?
Nej, det är nog bara taget ut.
Jaha, shit, vad speciellt. Den är väldigt snygg i alla fall. Men, så då kommer jag tänka på en grej. Vi kan gästa ut det här bara, så kan du säga vad du känner och tycker. Premissen är, eller det baseras lite på att jag snörde in ett tag på så här övergivna platser. Tycker fortfarande det är spännande. Men
du gjorde några YouTube-klipp där du besökte övergivna platser.
Ja, men så här, det tyckte jag var lite coolt och lite spöklikt på något sätt. Liksom. Och en av de läskigaste ställena som jag besökte, eller den läskigaste platsen, det var Säters fasta paviljong, heter det. Det är ett gammalt mentalsjukhus för där brottslingar som bedömdes vara för mentalt sjuka för att avtjäna fängelsestraff.
Thomas Quick satt väl där?
Thomas Quick.
Sätermannen tror jag han kallades ett tag till.
Ja, och Salaligans ledare satt där. Det var mycket våldtäktsmän och mördare, liksom våldsbrottslingar som var där. De stängde ner 1989.
Okej.
Och sen dess har det pratats länge om att de ska riva den där byggnaden, men de har inte lyckats med det. Och så lyckades jag ta mig in där.
Olagligt.
Nej. Det vet jag inte. Men jag kom in i huset i alla fall. Mm. Och var där själv. Gick runt där själv. Och det var ju något av det otäckaste. Alltså det var så fruktansvärt läskigt. Mm. Det var som att gå in omkring i Silent Hill typ.
Tror du lite på spöken?
Nej, det gör jag inte. Men det är lite... Om man ska beskriva det. Jag kom liksom in i det här huset liksom, som är... Det är väl 3 våningar tror jag.
Det var helt tomt alltså.
Det var helt tomt. Och de har liksom, om man ser det framifrån, det ser fortfarande... Den här fasaden på byggnaden har liksom börjat spricka upp på sina ställen. Mm, och då teglet under där är väldigt rött. Så det ser lite ut som att byggnaden blöder nästan om man har lite fantasi. Det, är väldigt,
det känns cartoonigt också när man tecknar en vägg och sen så har det blivit en spricka och så är det så här rött tegel.
Ja, det är väldigt creepy. Och så har de mitt i, alltså på taket på 3:e våningen, då har, jag tror det var om det var en blick som slog ner eller om det bara var en brand av något slag i alla fall. För taket har kollapsat in mitt på mitten på ett ställe. Så om man går upp där på 3:e våningen så kan man liksom titta ut bara genom taket. Så, så det är väldigt otäckt. Och så har de en källare också som jag tog mig ner i och kollade lite. Det var verkligen en av de läskigaste.
Var du helt ensam?
Ja, min hund var utanför och väntade.
Okej.
Okay. det duggade lite. Jag ställde upp ett paraply som man fick vara under och la en hundkaka som man fick gnaga
när
på.
När du kom tillbaka så var hunden halshuggen.
Ja, men det var också så här. Han skällde efter ett tag ganska mycket. Så då kände han, nu får jag gå ut så han inte får panik.
Det låter också med en skräckfilm att man hör hundskallet utanför.
Ja, usch.
Regnade.
Ja, det gjorde det.
Men han åskade och blixtrade.
Nej, det var faktiskt inte så illa. Mm. Men då tittade jag ut genom ett av fönstren som var... Alla fönster är gallerförsedda också.
Mm.
Med så här tjocka galler. Och så ropade jag till min hund att Alfred, ingen fara. Jag kommer snart.
Också filmiskt.
Ja. Så där var jag. Och det var en... Jag rekommenderar inte att man går in dit. För att det är... asbestbonanza tror jag. Jag tror verkligen att man ska verkligen inte gör inte det på riktigt liksom, för att jag var där väldigt kort tid och jag tror verkligen att det undvik det för att det är nog farligt på riktigt.
Mm.
Dels rasrisk och dels för asbest, så undvik det. Men känslan när man var där var liksom att det här är den läskigaste platsen jag varit på hela mitt liv.
Mm.
Det är riktigt otäckt. De hade sån här... En behandlingsmetod på den tiden var så här långbad. Har du hört talas om det?
Nej.
Det var, man använder inte det bara för brottslingar utan för alla liksom typer av folk som var knäppa i huvudet liksom, och behövde leda psykisk ohälsa. För man trodde att det var ett sätt att lugna nerverna på patienterna.
Mm.
Att de sänktes ner med tvång i badkar.
Okay.
Och så fick de ligga där i flera timmar.
Mm.
Ibland i någon dag eller flera dagar till och med.
Men alltså, okej, med bara huvudet uppstickande.
Ja, bara huvudet och de måste vara i badkaret liksom.
Okay,
man tänker att det är lite otäckt men liksom lite obekvämt, men det är tänkte att du måste vara där. Du måste ligga i det här vattnet.
Ja, nej, men jag får panik när man blir fastspänd.
Ja, men liksom, lite så klaustrofobiskt typ. Och man gick in i det här på Säter då. Några av de här badkaren står kvar där fortfarande. Ja, några har slitits undan och stulits, misstänker jag. Men ett par står kvar. Så det känns säkert som en liten tidsresa när man går in där.
Mm.
Fast det har varit stängt i typ över 30 år. Liksom. Och då tänkte jag att det slog mig ganska nyligen att det borde man verkligen... Där skulle någonting utspela sig.
Mm.
Så då har jag... min idé är ett kompisgäng. Det ska vara världens sämsta svensexa i premissen. Ett grabbgäng, de har umgått sedan de var små typ.
Ja.
Och deras favoritintresse när de var små typ var att kolla på skräckfilm. Alla är såna riktiga horror junkies typ. Så då bestämmer de sig för att en i gänget, han ska gifta sig. Vi måste ha en svensexa för honom. Vi återupplever gamla minnen. Så de ska övernatta en natt på Säter då.
Okay.
Så det är en roadtrip upp till Säter och så ska de övernatta där. Sen händer det massa skit.
Okej, okay. Var kommer de från då? Från början?
Väldigt löst. Jag tycker det är lite det svåra. Jag har lite modellerat dem efter kompisar som jag har haft i olika tillfällen i livet. Typ. För att det inte ska bli för mycket att det här är en självbiografisk historia, för det är det verkligen inte. Utan,
är men det någon av dem som bygger på Henrik Mattisson?
Nej, inte. Jag har en som jag inte har gett någon personlighet riktigt än. Så det kanske kan få bli Henrik. Men i övrigt så är det ganska... Det är lite svårt, upplever jag, att särskilja folk. Man måste ge dem tydliga personlighet. Hur har du gjort det när du har skrivit? Liksom,
alltså när jag...
Om man
har
många karaktärer, hur liksom...
Ja, jag kom på det när jag hade släppt min första bok, Turist. Så kom jag på det i efterhand att man i stort sett kunde byta... Alltså att alla hade samma person. Och att det kanske var nackdel.
Nej, men jag fattar.
Men samtidigt så hade jag ju baserat det rätt mycket på olika kompisar jag hade vid tillfället och sådär.
Mm.
Och vi kanske var ganska lika varandra då.
Mm.
Men det är ingen annan som har läst det som har sagt det riktigt.
Mm. Mm.
Men jag har ju nästan bara skrivit självbiografiskt. Och då kommer ju det av sig själv. Om man beskriver någon man känner eller man vet vem det är, så blir det ju, försöker jag skildra dens personlighet så mycket som det går.
Ja.
Så jag har inte behövt tänka så mycket på det.
Men man kanske kan, även om man har fiktiva element i en berättelse, så kanske man kan till exempel, ja men den här roadtrippen då kanske man kan, ja men tänk att vi är ett kompisgäng, vi ska åka på en festival eller vi ska till ett gig ihop liksom. Att man tänker, hur hade den bilresan 3 timmar tvärs över landet varit? Liksom, att man kanske kan ankra den i en enklare, liksom, ja men något sånt typ. Det kanske man kan vara effektivt.
Mm. Nej men det låter intressant. Alltså, är du intresserad av det okulta?
Ja, men en del. Men jag tycker också mest intressant av så här gruppdynamik typ, och vad som händer när man adderar tryck på en relation typ. Så,
ja, just det.
Och den kan se ju, alltså typ så här, Ruben Östlund gör ju det på sitt sätt till exempel. Han, det ska alltid vara socialt obekvämt.
Ja,
och, så här, det är lite roligare tycker jag om det är ett yttre hot. Så, att det finns någonting som svetsar dem samman eller splittrar dem, man vet inte riktigt.
Kommer det innehålla, det kan du inte avslöja, kommer det innehålla övernaturliga inslag?
Får vi se, men jag tror inte det just nu. Alltså, jag tycker alltid det är så här, det är roligt om man läser, även om jag läser mycket Stephen King då.
Han har ju en del av naturliga inslag.
Mm. Men jag brukar alltid läsa hans böcker med inställningen om att det här är säkert inget övernaturligt.
Mm, det här har hänt på riktigt.
Ja, eller liksom så här, det här är inte, det är säkert inget spöke. Men. Utan det är säkert en mördare.
Mm,
typ så.
Som Scooby-Doo.
Ja, men dra masken.
Eller,
de där jävla ungarna. Nej, men så. Att man kanske... Det är roligare lite att utmana sig själv. Att det ska vara ett förklarligt hot, känner jag. Så.
Jo, det finns ju en del sådana skräckfilmer. Alltså, jag är inte så inne på skräck. Jag kommer ihåg när jag precis hade flyttat till Stockholm när jag var... tidiga 20-årsåldern, då var några som såg på, alltså någon kompis som kollade på Exorcisten.
Mm.
Och han frågade, vill du vara med och kolla? Så sa han så här, du är säkert för cynisk för att bli rädd för skräckfilm. Och det ligger någonting i det. Mm. Att jag är nog lite för cynisk för att bli rädd för skräckfilm, och då förloras ju en stor del av poängen.
Men jag tycker att det kan vara kul när det är så här en ride. Det känns som att det är roligt, eller inte roligt, men det är liksom att det är sånt ös i en skräckfilm eller en skräckbok, att det bara är full fart liksom.
Jag kan ju uppskatta splatter och alltså så här, jag kan tycka det är lite underhållande med så här zombiefilm också liksom. Men
det är ju inte din favoritgenre precis.
Nu har det blivit dags för det omåttligt populära inslaget Välj drycken. Jag tror vi börjar med det fasta inslaget Välj drycken. Och här kommer alternativen. Fanta Zero apelsin. Kaffe, te, Malibu, Passoa, konjak, vodka, whisky, martini, rom, likör och vatten. Och bland likörerna så har vi bland annat Grand Marnier som jag ofta liksom nämner.
Mm.
Men vi har också Vad heter den igen? Häxblandningen. Det vill säga alla drycker som fanns i min kyl innan ni genomgick en så kallad corporate rebranding. Mm. Och för tråkmånsar och nejsare vatten, som jag nämnde innan.
Men skulle man kunna få välja två?
Ja visst, dubbeldryck går bra.
Men en Grand Marnier och ett glas vatten, tack.
Ja, det kan du få. Jag tänkte också ta Grand Marnier. Jag tänkte på det faktiskt för att den har ju stått i mitt spritskap. Jag köpte den en gång för att jag var på Tiki Room här i Stockholm. Mm. En av Stockholms få tiki-barer.
Mm. Jättekul ställe. Mm.
Det kan vara den enda tiki-baren i Stockholm.
Är det de som har den där vulkanliknande drycken?
Ja, de har en vulkancocktail som man kan vara många och dricka.
Den är sånt. Kul.
Frågan om de la ner den efter corona, för man skulle ha många sugra i det samtidigt.
Så ja, hela jag tror att de tog bort den tillfälligt. Och sen var jag var på komikern Hampus Algotssons svensexa. Och det var precis när de hade börjat luckra upp restriktionerna igen. Så då var vi där och då var den tillbaka.
Okej, den var tillbaka. Men, nej, men jag drack någon pina colada-aktig dryck där som då innehöll Grand Marnier. Mm. Och så köpte jag den. Sen har jag bara använt den någon gång när jag gjort en sån pina colada-liknande dryck med den. Men sen läste jag nu i den senaste Michel Houellebecq-boken Förinta. Då skriver han en liten hyllning till just Grand Marnier.
Okay.
Att det är en fantastisk sprit.
Vad trevligt.
Så nu blir jag sugen på att dricka den igen. Jag har inte druckit den på väldigt länge.
Det är spännande. Det är kul.
Jag ska ta med citatet också från boken så och läsa upp det ordagrant.
Kul.
Mm. Då har vi strax... Ja, du tar Grand Marnier vatten. Jag tar bara Grand Marnier.
Mm.
Jag kommer snart till
Stockholm och Borlänge
och kör stand-up. Och sen drar min och Anton Magnussons turné igång där vi besöker över 20 orter och städer i Sverige. Så gå in på gardenfors.com och kolla upp mer information om detta. Då är vi strax tillbaks med dryckerna kända från det omåttligt populära inslaget Välj drycken. Häng med! Då är vi tillbaks med dryckerna kända från det omåttligt populära inslaget Välj drycken. Jag har bläddrat febrilt i Michel Houellebecq-boken Förinta, men jag hittade faktiskt inte citatet om Grand Marnier. Men det var någonting om att det var en fantastisk spritsort som inte var så känd.
Mm.
Jag gillar också ljudet när man tar ut korken ur Grand Marnier. Lyssna på det.
Oh, ja, den var ärlig.
Mm.
Doftar väldigt trevligt, lite fruktigt.
Mm, det är nog rätt likt Cointreau, tror jag.
Mm.
Mm, det var gott.
Mm, jättetrevlig. Lite äpplig typ.
Ja, det är konjak och apelsinlikör.
Okej, okay, ja, supergod.
Konjak är ju äpple.
Är det så?
Gjort på äpple.
Aha.
Sa du att det var lite äppligt?
Ja, jag tyckte det.
Bra spottat.
Tackar, tackar.
Eller jag inte spottat i glaset.
Nej, det var länge sedan.
Mm. Jag har ju aldrig skrivit någon skönlitteraturbok. Jag har skrivit kanske lite skönlitterära texter i fanzin och sånt där. Mest självbiografiskt skönlitterärt.
Men tänker inte du att du har gett ut många böcker? Tänker inte du att det är skönlitteratur utan att det är serieromaner?
Jo, liksom? Det är ju skönlitteratur i serieform.
Mm.
Det kategoriseras säkert på något sätt som det.
Mm.
Men du har ju skrivit ganska många böcker.
Ja, men det är också det som är lite frustrerande när man känner att när man är lite så här rastlöst lagd, då vill man gärna snabbt bli klar med en grej och hetsar. Så jag försöker att inte göra det lite nu, utan jobba på det här så att det blir riktigt bra istället. För att jag har så många gånger gjort idéer eller grejer som jag känner bara, men det här vill jag ut nu.
Mm.
Så har det inte blivit så himla bra.
Men det hade ändå varit rätt roligt att vandra igenom din historia av roman.
Men det har blivit lite... jag har gått igenom olika faser med det. När man har kollat på de här gamla texterna. Som alla vet som har läst en gammal dagbok eller sådär. Så är det ju inte jättehärligt. Och bläddra texter från sin ungdom. Liksom.
Nej, verkligen inte. Känner du till skambyrån Mortified?
Ja, fy fan. Det är väl, eller visst är det där de läser högt ur sina dagböcker?
Ja, det är kanske inte bara dagböcker, utan det är även texter de skrivit som de hittar i liksom byrålådor. Och det är jätteroligt.
Det är hemskt alltså, kul.
Det är skitkul, men det är någon form av cringe comedy liksom. Men du har ju gjort lite en liknande show där du gjorde en humorföreställning eller stuppföreställning som hette Att skriva en riktigt dålig bok.
Ja, just det. Ja.
Och där du läste högt ur en gammal roman du har skrivit.
Ja, precis. Det är ju det lite. Därför känns det så här som att man på ett sätt, så i och med att de inte har blivit alls uppmärksammade som tur är, så känns det inte som att man slår någonstans ifrån.
Nej.
Men i den mån någon är bekant med typ den, eller alltså den showen, eller har läst någon av de andra skönlitterära texterna, det är ju, då känns det verkligen som att man måste göra någonting jättebra nästa gång. Att det ska vara så fruktansvärt välskrivet och ha ett sånt perfekt tempo, att det ska hända massa grejer och ja, men typ så.
Du verkar ju ändå sen, alltså för du berättade, det var någon, jag träffade någon barndomskompis dig som sa att det fanns tidigare böcker än så. Att du har skrivit, så det känns som att du har skrivit kanske 10 böcker eller någonting.
Ja, jag vet inte hur många jag skrivit riktigt.
Men en bok, så det, för att det ska kallas bok, måste ändå vara ganska tjock.
Ja, det är ganska mycket, men de är ganska lika typ också. De smälter ihop lite i huvudet. De skulle typ, egentligen så är ju ingen av dem bra till en början. Vi kan börja där, det är ganska mycket.
Jag tyckte den var rolig, den här. Den som handlar om, jag läste i alla fall alla Nicolas Cage-böcker.
Ja, ah, ah, vad kul.
Den var kul. Var det den senaste boken du skrev?
Ja, men den.
Det var ju en humorbok.
Ja, men det var lite så här. Jag tycker ändå om när det inte är. Min utmaning var typ att man ska inte behöva lämna lägenheten. Nu lämnar han lite lägenheten i någon scen. Men i övrigt så försöker jag liksom att. Där var ett experiment att skriva en berättelse om en person som kollar på jättemycket film bara, och vad som händer i huvudet på den liksom. Men vad kul att du, men det är väl det närmsta någonting som varit liksom.
Det är din bästa bok.
Ja, det är det.
Tur att jag läst.
Ja, ja, det är tur.
Men vilken den första boken du skrev?
Ja, om man ska backtracka ordentligt så tror jag att jag började leka med det ganska mycket när jag var gick typ i trean i lågstadiet.
Okej,
ja. Fast då var det verkligen att jag stal väldigt mycket från Ole Lund Kirkegård.
Jag älskar Ole Lund Kirkegård.
Gummitaschen och
Hodjas flygande matta. Robban och de andra polerna.
Noshörningen.
Otto är en noshörning.
Ajemen.
Lille Virgil.
Jag älskade de där otroliga teckningarna.
Ja, visst. De här. Nej, men det är. Sen ibland är det också när man hör myten om en författare så förhöjs bilden. Och det var någon i min klass som sa att Ole Lund Kirkegård, han söp ihjäl sig.
Dansk jävel alltså. jag tyckte de var jätteroliga. Och så gjorde jag någon som var typ Otto en nosörning fast alltså en liten. Jag vet inte, det var knappt en tog. Det var att jag ville bara försöka skriva något som det är.
Var det en nosörning med.
Ja, det var det. Alltså jag tror han var ganska lik Otto visuellt också.
Det är så roligt med barn och deras.
Ja, vad skäl.
Ja, verkligen. Alltså det är många som tror att barn har en otrolig fantasi. Men nej, det har de inte. Det är bara att föräldrarna har missat vad de barnen har stulit.
Ja, man imiterar ju bara liksom. Och så här, även så här Sören och Anders som skrev Sune Bert-böckerna. Jag imiterar väldigt mycket Sune. I någon bok jag skrev jag väldigt, det var typ också en rip-off av Sune. Alltså lite språkmässigt också på ett sjukt sätt. Att jag kände, jag hade läst nästan alla Sune-böckerna som hade kommit ut då. Så det var liksom, rytmen var nästan likadan på något obehagligt sätt.
Det var en kompis som berättade om, där vi pratade om det här skambyrån och sånt där. Och då kom man att tänka på en, jag vet inte om det var en bok eller en uppsats eller sånt han hade skrivit. Det var liksom en text som då skulle kanske bli en bok när han var. Han gick nog kanske i mellanstadiet eller tidigt högstadiet. Men att han då, han älskade Sagan om ringen. Och så skulle han skriva en berättelse. Men han hade lite svårt att liksom att förhålla sig självständigt i Sagan om ringen. Han kände att det får inte bli för likt. Det är liksom. Handlingen kan inte kretsa kring en ring. Men sen ett tag in i berättelsen så började ändå handlingen kretsa kring ett ring.
Det är svårt.
Men att det då var en armring istället för en ring man hade på fingret.
Okay,
men,
ja.
han skämdes väldigt mycket när han tog upp det här.
Men det känner man ju jättemycket. Alltså, jag kommer ihåg, ja, men det har varit mycket sådana grejer typ. Och så kommer jag ihåg en grej, när vi skulle skriva någon novell typ i gymnasiet i ettan tror jag. Så...
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Så hade jag liksom skrivit 90%, det var någon så här mordnovell typ, men väldigt så här inspirerat av någon sorts CSI-grej liksom. Att man följer någon mordutredning, och sen så hade jag liksom hittat på ett mord. Och sen så hade jag verkligen liksom bara låtit den, allt utom slutet hade jag skrivit typ, och hur det löste sig liksom. Mm. Så då liksom... sköt jag upp den så himla länge, inlämningen till min lärare, min svensklärare.
Mm.
Och liksom hittade på massa skit, att jag var problem med datorn och bla bla. Men så, och det var ju bara, jag lämnade ju bara inte in den för att jag inte hade skrivit slutet.
Mm.
Till slut så fick jag som panik för att min lärare, hon var så här, ja, men nu måste du verkligen lämna in den, det är sista dagen imorgon.
Mm.
Så då bara panikskrev jag ett slut bara, och det blev så fruktansvärt dåligt. Det var liksom verkligen som att, ja, men så här, någon sprang in med en pistol och ropade med som var, det var verkligen så här riktigt riktigt uselt.
Någon sprang in med en pistol och ropade vem som var mördaren.
Ja, men så här, att jag vet vem som gjorde det. Det var alltså, det var liksom inget så här, inget pussel eller någonting. Det var ju verkligen bara att jag måste berätta vem som gjorde det.
Min kompis i Järup, han gjorde en Batman-film.
Ooh.
När vi var barn då, han spelade själv Batman.
Mm.
Och där var det också så här, det handlade om Jokern. Och så skulle då Batman hitta skurkarna.
Mm.
Nej, det var nog inte Jokern, det var några andra skurkar.
Mm.
Och då brukade det vara liksom handlingen hur Batman då hittar skurkarna. Men, och sen så blev det ett slagsmål då. Men i hans Batman-film så orkar han nog inte riktigt tänka ut hur... För det är så att skurkarna då har gjort någonting, de letar efter dem. Och sen springer Batman in och så säger ledaren för skurkgänget: det spelar ingen roll hur du hittade oss. På honom!
Min själsfrände. Men jag tror att en grej som gör att jag tror att den här kan bli... en bättre, mycket bättre liksom.
Det är den boken du håller på med nu.
Ja, jag tror att det är en så jäkla tydlig idé också. Alltså,
det här med svensexan och övernattningen.
Om man är kille typ och har passerat 25, som har varit på kanske i alla fall en svensexa. Man vet hur det kan gå till ungefär. Man har varit med på någon. Där är en plats som existerar. Man liksom, det är en läskig plats i grunden. Mm. Och typ så att jag tror att det är... Och sen kan jag genren väldigt bra. Liksom. Mm.
Hur strukturerar du upp skrivandet? Liksom, gör du... Jag gissar att du har läst Att skriva av Stephen King.
Mm.
Har du läst några andra liksom, instruktionsböcker eller sett några YouTube-instruktioner hur man liksom, strukturerar upp en roman? Eller
nej,
bara kör
det? Men jag lägger märke till väldigt mycket hur ja, men mest han, King då, och, men även många andra, hur de planterar saker och hur de introducerar karaktärer, vad de använder för små tricks för att man ska börja bry sig om dem.
Mm.
Att de till exempel berättar att någon, ja, men någon karaktär kanske ja, men, går in på någon bensinmack och köper sin favoritchokladbit. Alltså en sån grej får en att bara börja, aha, okej, den här tjejen eller killen gillar den här Snickers typ.
Mm.
Då får man, bara den lilla detaljen, då får man en liten bild av vad det är för person. Det är den humaniserande effekt typ. Sådana små detaljer tycker jag är kul. Och sen så är det kul när folk skojar och pratar med varandra. Mm. Det är så här vardagligt liksom.
Ja.
Gamla kompisar som umgås tycker jag är jättekul att försöka gestalta.
Mm.
Så, men egentligen, mitt svåraste är när det är för många karaktärer. Så jag har försökt hålla det lite, till ett lite mindre antal nu. Liksom.
Ja.
Så man har kanske 4 eller 5 viktiga personer.
Men skriver du så här, ja, men om du har handlingen, liksom, skriver du då så här, det först, liksom, delar in det i första kapitlet ska handla om det här, och sen andra det här, och sen
nej,
ska det sluta så
alltså
här?
Nej, jag skriver typ så här, man har en grundidé.
Jag
skriver bara ner först i något så här anteckningsblock, liksom den och alla nyckelhändelser som jag vill ska vara med ungefär okay, i vilken ordning. Och sen så börjar jag bara skriva så här, öppningskapitlet, liksom bara första som kommer in, hur vill... om det hade varit en film, hur hade man velat att de skulle introducera de här personerna?
Mm.
Och sen så fort jag börjar känna att det börjar gå på tomgång lite grann, då slutar jag hoppa till nästa kapitel.
Okay.
Och då försöker jag byta perspektiv lite, eller liksom, så man håller det intressant. Man sitter inte för länge med samma, utan det kan man göra sen. Man kan gå tillbaka sen och liksom brodera ut och jobba om texten och sådär. Men så fort det börjar, man stöter på en tröskel, så brukar jag hoppa vidare liksom. Och bara försöka göra mycket efterarbete sen typ.
Men det är Stephen King, och jag har hört vissa andra författare också har ju då metoden att de inte vet exakt hur vad som ska hända, utan de bara de hittar på en karaktär och ett scenario och så skriver de och så låter de liksom organiskt bara se vad som händer liksom.
Ja, just det. Men det är, jag tycker det är en bra grej, för att jag vet inte exakt vad som ska hända. Det är dumt att spoila det om det skulle bli en bok på riktigt, liksom, om den skulle bli utgiven.
Mm.
Men jag vet ungefär liksom hur det kommer kännas för dem att vara där. Och jag vet ju precis hur det ser ut. Jag har jättemycket videomaterial, jag har varit där. Och,
har du hittat på slutet?
Ja, ganska... ganska noggrant liksom. Mm. Så, men jag vet inte riktigt. Nej, ja, men precis. Alltså,
polisen kommer in, de säger skriker. Det spelar ingen roll hur du hittar oss.
Viftar med pistol. Blåser i visselpiporna. Men det är ju också en så speciell ort, Säter. Jag har ju bara varit där för det här ändamålet när jag skulle besöka paviljongen. Så att, men det är ju inte en jättetrevlig ort. Det är ju väldigt mycket små, en liten håla. Så.
Var ligger Säter?
Dalarna. Typ.
Mm.
Jag var i Borlänge på ett gig och så sov över på hotellet efter gigget, så hade jag typ inte så mycket att göra dagen därpå.
Mm.
Tänkte jag åker bussen till Säter, tar väl en halvtimme eller något därifrån.
Ja.
Sen så promenerade jag bara runt och försökte leta rätt på det huset liksom.
Mm. Ja, Anton Magnusson, vi har vår turnépremiär den 23 mars i Borlänge. Även min 45-årsdag.
Fan vad nice.
Jag är inte mer så sugen på att komma in i Säter.
Men det är en cool...
Mest för att jag nog skulle tycka det var lite tråkigt.
Tråkigt tror jag. Ja, kanske. Alltså det beror lite på... Men
du rekommenderar ingen att gå in?
Nej, inte gå in, men det är ett coolt ställe att se. Och sen så är det så hyckligt också att jag säger att jag själv har varit inne och att det var jättekult och läskigt. Sen säger jag att det får ingen annan göra. Men det...
Har du läst boken om Thomas Quick?
Nej, nej.
Mannen som slutade ljuga.
Nej.
Men den är jättebra.
Jag sett en dokumentär om honom.
Det var, kom ju en långfilm också. Jag kommer inte ihåg vad den hette. Hette den bara Kvick eller något sånt?
Ja, jag tror det.
Ja, den var helt okej. Men boken... det är en klisché, men boken var bättre än filmen.
Men det, jag tycker ibland så kan man märka att boken är typ exakt lika bra som filmen.
Till exempel?
Ja, alltså jag stött på två exempel senaste tiden. Dels den gröna milen som är... Jag såg filmen för några veckor sedan, läste klart boken nu.
Mm.
Och den är verkligen... De är precis lika bra. Det är verkligen... Det är nästan som att den är väldigt, väldigt lik. De är väldigt lika varandra också. Det är nästan som att varje scen är så här, ja, nu ser jag filmen rulla framför ögonen typ.
Är det den där det är en magisk svart man i fängelse?
Det kan man säga, ja. Det var lite kul att höra en sån story om hur Michael Clark Duncan, som inte är med oss längre, men han...
Men hans musik kommer leva på en.
Han gjorde den här riktiga klassiken Armageddon, om du sett den.
Med jag tror faktiskt inte jag sett Armageddon.
Bruce Willis bland annat och massa andra gubbar. De hade gjort den, Michael Clark Duncan var med. Han är liksom en jättestor svart man, liksom. Det behöver man veta om honom. Och han och Bruce Willis några till hade gjort den filmen, den var färdig. Och samtidigt så var det väldigt populärt att läsa, för den gröna milen gavs ut som bok i 6 pocketutgåvor först.
Mm.
Det kom ut en pocketutgåva i månaden. Okay. Så att, ja men, 60-70 sidor i stöten typ. Liksom. Så man fick ingen visste hur det slutade för den sista delen var ute i butikerna.
Spännande sätt att publicera.
Ja men som en serietidning lite så. Som
ja just det, de så är det ju...
Men det är coolt liksom. Men då den var ute och det var många som läste den. Och Bruce Willis läste den. Och även Frank Darabont som sen kom att regissera Gröna Milen. Han satt och jobbade redan då med manus. Och det visste Bruce Willis. Så han hörde av sig till Frank Darabont och sa att okej, jag vet att du håller på att jobba med den här filmen nu och jobba med manus. Jag har den perfekta John Coffey åt dig, som den här svarta mannen heter. Och kopplade ihop de två. Och då var liksom inte, Michael Clark Duncan var liksom inget namn då riktigt. Han har väldigt mycket så här perifer skådespelare som gjorde mycket biroller och sådär.
Vem var det som gjorde rösten till Darth Vader?
James Earl Jones.
Är inte han också jättestor? Var han påtänkt i rollen?
Jag tror han var lite för gammal kanske, faktiskt. Nej, men det var fint. Man hör ju mycket skit om Bruce Willis, menar jag. Så jag kände...
Ja, men det. Alltså, jag är inte så... Jag tänker att du läser mer om filmen vad jag gör.
Ja, men nu har det väl vänt lite för att det visar sig att han har lite... Han haft lite... Om det var Alzheimers, kanske?
Vad har folk haft för skit på honom då?
Nej, men att han är jobbig att arbeta med, typ. Att han är en besvärlig person, men sen...
Diva, eller?
Ja, typ. Men sen har det kommit fram... Också att det fanns en rimlig förklaring till att han inte haft det så lätt mentalt. Typ. Han har haft någon, om det var Alzheimers eller någon liknande hjärnåkomma i alla fall. Så att nu har ju många som har bloggare och youtubers som har pratat illa om honom. Att de har försökt att göra lite bot nu. Och så här.
Följer du mycket sådana filmpoddar och bloggar? Och
ja, periodvis bara, men det är kul att... Ha lite koll, men de är lite för... Det tar bort lite av magin, känner jag ibland. Så ibland försöker jag så här stänga av sånt och bara... Inte ens kolla på en trailer innan man går på kolla på bio och sådär. Utan bara gå dit på slump lite.
Men var var det någonstans? Är det den gröna mailen? Att han har tipsat om den skadelsen?
Ja, men precis. Så den kom ju ut 2,5 eller 3 år efter att boken var avslutad. Liksom.
Vem har skrivit boken?
Stephen King.
Aha, det var det.
Och det är också den andra fängelsefilmen, eller av hans fängelseskildringar som har blivit film också.
Var det han som gjorde...
Nyckeln till friheten, okay. Också, som Frank Darabont också har regisserat.
Han har många hits på IMDb:s topplista. Nyckeln till frihet är väl den som har fått bäst recensioner på... IMDb:s topplista.
Jag tror
säkert att den gröna milen ligger högt också.
Jag tycker fan att den gröna milen borde vara verkligen över den, för att den är inte underskattad. Det är väldigt många som tycker om den. Mm. Men jag tror folk är lite... Folk tycker mer om när det är en hoppfull stämning i Nyckeln till frihet. Att det finns en känsla av att det kan vara jättejobbigt, men man kan övervinna alla hinder om man bara biter ihop och har en vän. Typ så här. Det är en sån väldigt varm stämning kring den. Medan Gröna milen är ju oerhört sorgsen. Alltså det är ju inte en lycklig berättelse på något sätt.
Det var länge sedan jag såg den Gröna milen, men jag kommer ihåg att jag tyckte den var rätt bra. Även om jag har ju svårt för övernaturliga inslag.
Just det.
Nyckeln till frihet, eftersom den låg etta på IMDb och jag såg den först när jag, med inställning, det här är världens bästa film. Ja. Då hade jag lite för höga förväntningar.
Men jag tycker verkligen inte att det är det. Jag tycker det är en av Kings, liksom...
Inte ens bästa King-filmen.
Nej, det tycker jag verkligen inte. Jag tycker kanske att Gröna milen eller Misery/Lida då.
Mm.
De är ungefär... Också där är boken och filmen precis lika bra. Lida, Misery.
Okej. Okay. Vilken tycker du är världens bästa film?
Någonsin.
Vem?
Jättesvårt. Men jag tror kanske att... Jag tror nog att det är Almost Famous faktiskt. Den har jag sett flest gånger och sådär. Och...
Den har vi pratat om... Vi har inte ett helt avsnitt om den. Eller har vi det?
Men vi har pratat mycket om den, tror jag.
Vi har pratat om den.
I alla fall privat. Kanske i podden också. Men...
Och Happiness brukar jag räkna som min favoritfilm. Den finns ett helt arkivsamtal avsnitt.
Men man får ju, efter ett tag känner också att man utvecklar en så här comfort-känsla kring sin favoritfilm. Mm. Att man bara, nu har det varit det så länge.
Ja,
nu är det nog det.
Det är svårt att byta.
Det är svårt att byta favoritfilmen.
När jag snart fyller 45 så hade det känts konstigt. Man ser en film och bara så, den här var ännu bättre. I och för sig när jag sa Clown the Movie...
Ah.
Jag tyckte också den var svinigt bra.
Mm.
Och det är jag tycker nog ändå Happiness är lite bättre. Men...
Jag tycker kanske att Thelma & Louise är uppe där och nosar Almost Famous i röven lite grann. Så. Mm. Men den är inte riktigt... Jag har bara sett den en gång.
Ja.
Men jag kände direkt efter att jag vill se den här direkt igen, verkligen. Och sen var det så sent så att jag tänkte att jag kommer ändå... inte orkade, det var typ midnatt eller någonting.
Aha, ja.
Men jag kände lusten att vilja se den på en gång, bara starta om filmen från början igen. Det har jag aldrig känt innan.
Det här har jag bara gjort med en film. Det var Cry Baby med Johnny Depp i huvudrollen. Alltså John Waters-filmen.
Mm.
Men det var kanske inte bara mitt beslut. Det var jag, min brorsa och vår gemensamma kompis Ola Farnvall.
Mm.
Som vi sa ett bra erbjudande på cashewnötter.
Mm.
Eller nej, det var nog pistagenötter faktiskt.
Mm.
Och så föreslår det Ola, ska vi inte köpa asmycket pistagenötter och hyra film?
Fan vad mysigt det låter.
Vi var kanske runt 15.
Ah.
Och så hyrde vi då Cry Baby. Och jag tyckte det var redan, jag trodde att det var liksom... en uppmaning så här, gråt älskling, Cry Baby.
Mm.
Och så tyckte jag det var så kul att huvudrollen hette Cry Baby.
Är det typ lipsill?
Ja, det betyder det, men jag fattar inte riktigt det. Jag trodde att alltså det är ungefär som, för det skämtet drar jag alltid nu för tiden, ifall man då ser den gröna milen. Och så när huvudrollen dyker upp så frågar jag, är det han som är den gröna milen? Jag tror att det skämtet började ju med Cry Baby.
Ja, det är fortfarande väldigt roligt.
Det var så roligt. Jag trodde det var ett skämt att han, ungefär som om den skulle heta Run Baby Run.
Just det.
Och sen heter huvudrollen Run Baby Run. Det var så jag trodde det var. Men
ja.
Det var inte riktigt så kul i verkligheten.
Men den ville du se om direkt. Liksom.
Ja, men det var så här, både alla vi tre som sa den då gillade den filmen jättemycket. Jag skulle inte räkna den som en av mina favoritfilmer idag.
Nej.
Jag har sett om den. Den är väl rätt flippig, men den är verkligen... Nej, det är inte någon stor favorit just nu. Men när vi sa den så var det så här, ska vi kolla? Det var rätt kul i början. Ska vi börja kolla på? Vi kollar lite på början.
Ja.
Så börjar vi om och kolla på den. Sen blev det att vi bara såg hela.
Fan vad kul ändå. Det är precis den typen av känsla. Alltså, jag får sån jävla nostalgi. Man hade också så när vi var liksom tonåringar typ. Och man hyrde liksom typ 3 för 99 långfilmer kanske.
Vi hade klöverrullarna på videokrubban. Nej, vänta. när det var Treklöver eller tre filmer, tre dagar, 33 kronor.
Åh gud, inflation alltså. Hur fan. Nej, men det, och så kunde man kanske köpa, om man hade lite alltså fått så här studie- eller barnbidraget då, liksom, så kunde man köpa någon kebabpizza liksom, och lite chips och massa cola typ.
Ja, fy fan.
Så att man bara, jag hade Alex, en polare, han hade så här en källare, så vi satt liksom, även om hans föräldrar var hemma liksom, och bara ville liksom, ja men kanske, så kunde man vara där utan att störa någon. Det, vi bara satt där ibland i dagar typ.
Jag kan relatera till det väldigt mycket.
Mm.
Dock hade kebabpizzan inte slagit igenom, men det här man hyrde video, man var ett gäng kompisar, man köpte massa lösgodis eller snacks.
Så och jävla så, trevligt.
Ja, men det är en nostalgikänsla, för det var ju det bästa som fanns då. Man hade inte, det fanns inte så mycket annat att konkurrera med i livet.
Nej, nej. Ja, men det är också den, det är ju en extremt, ska man säga, det låter ju så jävla passivt när man berättar det. Men det var ju inte så. Det var ju att man umgicks ju och hade skitkul. Det var ju verkligen... Jag upplevde ändå att man blev typ jättebra kompisar av att nästan inte göra någonting.
Var det VHS eller DVD?
Det var DVD var det.
För VHS var det på vartid.
Mm.
Men har du någon sån favoritbok då som du skulle säga är i topp?
Ja... Där är det också lite en väldigt bra bok som jag läste nyligen. Återigen, det är lite trist att jag sammanfattar det här. Men,
okej, låt mig gissa vem det är.
Ja, men jag ska inte kolla det här. Men,
Du ska inte kolla det här?
Nej, men jag har en på min Goodreads så har jag lagt alla, betygsatt alla och sådär. Men,
vilken är den första som poppar upp när du säger, tänker på favoritbok?
Då tänker jag nog på... Jag har läst en jättebra bok nyligen i alla fall. Som heter Babetta. Som är skriven av Nina Wähä, kanske. Jag vet inte om man uttalar hennes namn.
Ja, men jag har träffat henne, tror jag.
Ja, den tyckte jag var jättebra faktiskt. Det var liksom... Jag hade aldrig läst henne tidigare. Hon är typ... Hon har skrivit 3 eller 4 romaner, tror jag. Hon har varit liksom...
Hon är också skadis.
Ja, hon har varit med ett band också. Hon har gjort massa...
Babylonsjukan är hon huvudrollen med.
Jag tyckte den var asbra. Det är typ... Premissen är liksom att det är två tjejkompisar som är typ bästa vänner sedan barndomen, typ gymnasietiden. Den ena av dem, båda vill bli skådisar och går så teaterlinjen och sådär. Den ena breakar typ tidigt, alltså typ när hon är 17 och blir med i en internationell film, typ. Blir en stjärna. Den andra kämpar på. Så att det blir den här klyftan mellan de två.
Yeah.
Och så de glider lite ifrån varandra men är ändå fortfarande vänner. Och då får man följa dem specifikt under en resa till Frankrike där den tjejen som bor kvar i Sverige, hon som inte har breakat, hon hälsar på sin framgångsrika kompis och lever i hennes liv i några veckor. Och den tyckte jag var jättebra faktiskt.
Det låter som en väldigt intressant premiss.
Den var riktigt cool alltså. Det var egentligen min tjejs bok, men jag ville typ bryta King sviten lite med vad som helst nästan. Typ bara, ja men okej, den här ser väl trevlig ut. Så den tyckte jag var jätte... Den var lite så här, lite Somewhere, när Sofia Coppola filmen, om du har sett den.
Osäker på, när kom den? Och vad handlar den om?
Alltså den handlar typ om en jätte framgångsrik skådis som bara chillar typ. Det är lite så... Ja, men en...
Kom den efter... Lost in Translation?
Ja, det gjorde den nog. Den kom kanske 2004. Skiftade lite.
Den senaste Sofia Coppola-filmen sa, det var den här när hon trodde att hennes kille var otrogen, men sen visade det sig att han inte var det.
Vilken det var.
Har du sett den?
Nej, men Bling Ring såg jag. Jag har sett nästan alla hennes
filmen. Ja, men du har inte sett den?
Nej, känner inte jag. Det var udda.
Det var inte jättebra.
Ja, men jag vill säga att Bling Ring, Marie Antoinette, Somewhere, Virgin Suicides. Ja, jag tycker hon är
Lost in Translation.
Ja, så alla utom den uppenbarligen.
Och nu har jag spoilat.
Det gör ingenting. Men den tyckte jag var fantastisk. Och kul att den var... Det är en massa grejer som händer däremellan dem. Och liksom så här, hur... Ja, men ja, ska inte spoila, men har du någon sån som bara slagit?
Alltså, det kommer inte komma som en kalldusch för arkivsamtalslyssnare, men jag tror...
Den gröna milen.
Nej, men min favoritbok, jag tror det är Tredje stenen från solen av Claes Holmström.
Ja.
Det är... Jo, men den höll fortfarande när jag läste om den för... Mm. Det var i och för sig kanske 10 år sedan jag läste om den.
Mm.
Men då tyckte jag den höll. Den är från 94, så den är ganska gammal.
Ja.
Men, ja, men den älskar jag verkligen.
Fan vad kul. Den har jag ju inte läst. Alltså.
Nej.
Men jag upptäckte, för att lite spara in, för att det blir så jävla dyrt att man ska köpa alla böcker man vill ha, även om det är kul.
Upptäckte fenomenet biblioteket.
Ja. Nej, men... Jag har ju ett bibliotek, men jag tycker det är lite jobbigt att beställa hem böcker om de inte finns inne just nu och sådär. Så att istället så skaffar jag upptäckt att Storytel, tror jag det var.
Mm.
Eller någon av dem, ja. I alla fall Storytel vet jag att de har också e-böcker, inte bara ljudböcker.
Mm.
Så då om man har typ en padda eller någonting och står ut med att läsa på den, så funkar det faktiskt.
Mm.
Så där är jag liksom, om man läser mycket så är det ju ganska prisvärt liksom.
Ja, verkligen. Jag läser ganska långsamt.
Mm.
Men det, jag hade Sebastian Mattsson som gäst nyligen.
Mm.
Kanske till och med var förra avsnittet av Arkivsamtal.
Mm.
Som inte har släppts när vi spelar in det här. Men,
gud, vad pratar ni om?
Vi pratar mycket om hans senaste bok, då, Kungen av content.
Mm.
För det är en av dem. När jag var i USA så läste jag bland annat den. Och så läste jag Mikael Yvesands Häng City.
Mm.
Och honom ska också intervjua i Arkivsamtal.
Kul.
Så det är rätt kul det, man kan läsa en bok och sen intervjua författaren och släppa en intervju.
Skitcoolt, ja.
Mm. Men du har också läst Sebastian Mattssons böcker.
Mm, jag tycker jättemycket om dem.
Mm.
Det kändes lite märkligt att välja en kompis bok bara sådär. Men jag tycker väldigt mycket om, tycker särskilt mycket om att Kalle Klick, hans första bok, är ju väldigt rolig. Liksom. Mm,
den har inte läst, den borde jag läsa också.
Kvällstidningsmiljö, väldigt karikatur på den. Jätterolig. Och sen, Kungen av Kondet är ju mer allvarsamt och lite mer avancerad i strukturen. Så, men den är också fantastiskt bra, tycker jag.
Ja, men Mikael Yvesson är också väldigt rolig. Mm. Och jag träffade honom, han var på Norra Brunn när jag och Anton körde där och kollade.
Mm.
Och han berättade att han liksom... när han skrev så det var humor liksom han var mest intresserad av, det var det han försökte se på, så han var väldigt intresserad av humor och så vi skulle köra fredag lördag, så på lördagen så kom han igen och sa det kommer vara ungefär samma skämt vi kör, men då var han väldigt intresserad av liksom hur man publik interagerar och sådär, så att han
känns
man studerade humor på det.
Sitter och bara analyserar. Shit, vad kul.
Men den kan jag också rekommendera. Den har blivit lite en sleeper hit. Häng City, den boken.
Men kul, den ska jag läsa. Och sen... men jag tycker väldigt mycket om... Nu ska den bli Netflix-film eller serie också. Men Mats Strandbergs Konferensen är väldigt bra om man gillar... Om man gillar lite slashers också. Den är riktigt... realistisk för att vara skräck också, liksom. Väldigt, väldigt bra suspensuppbyggnad. Den tycker jag jättemycket om.
Du som gillar spänning och sådär, läser du deckar också? Alltså spänningsromaner på det sättet?
Nej, egentligen inte. Men jag läste John Ajvide Lindqvist senast, läste jag nu. Det var den första jag läste på i år. Har du hört talas om historien bakom den? Det var lite...
Nej.
Så, alltså bara kortfattat, så han fick uppdrag av något bokförlag att vi vill att du kanske skriver den nya millenniumboken.
Ja, just det.
För David Lagercrantz har liksom checkat ut det nu. Han gör inte det. Och då sa han, absolut, jag kan skriva ett manus. Så gick han in på kontoret, eller vad han nu skriver, i några månader, kom med ett förslag. Så här tycker jag det kan vara. Och då sa de typ att, enligt honom så sa förläggaren att vi tycker det är jättebra. Väldigt bra skrivet allting. Men kan du byta ut handlingen? Då menade de liksom att vi tycker mycket om hur du har... Som jag tolkar det, att vi tycker mycket om hur du har gestaltat karaktärerna. Det känns som att du kan världen, men vi vill att du byter ut
handling.
Vad som händer.
Ja.
Och då tror jag inte han pallade det.
Nej. Så då bytte han namn på karaktärerna. Och...
ja, och då är en del i den här deckaren där vi följer en medelålders kvinnlig författare, för detta polis.
Mm.
Hon får i uppdrag att skriva den nya millenniumboken.
Mm.
Och får skicka in ett förslag, blir refuserad och hamnar lite av en livskris. Mm. Och samtidigt ska hon lösa ett jätteotäckt mord.
Men så han har gjort ett metainslag där.
Liksom. Ja, den
tyckte
jag var...
konstigt att en polis bara får uppdraget att skriva den nya millennieboken.
Nej, men hon är för detta polis. Hennes bakgrund är att hon har varit känd utredare i många år. Hon har pensionerat sig och blivit författare på heltid.
Ja, lite
såhär Jens Lapidus. Så hon
är...
ja, men den var spännande. Den var lite så här väldigt high concept för att vara en deckarroman. Men det är inte en favorit annars. Jag tycker inte så mycket om sådana crime-lösat mord.
Nej.
Tycker du om dem?
Alltså jag... En grej jag har sagt är... The Wire fick mig att uppskatta polisarbete.
Ja.
Och det är inte helt taget i luften. Det är visst, alltså så här, jag tyckte inte om... jag hade kanske lite guilty pleasure på de här Beck-filmerna med Micke Persbrandt och Peter Haber.
Mm.
Alltså de var så här, när de gick på TV4 så kunde jag ändå så här, kolla på dem och tycka det var lite spännande.
Ah, ja.
Men The Wire, när jag liksom tyckte inte det var kul. Jag var helt ointresserad av polisarbete.
Mm.
Men sen var det så många jag respekterade som rekommenderade The Wire, så jag började kolla på det.
Mm.
Och till slut fastnade jag, och då tyckte jag ändå det var rätt spännande. Och, det är så här de detektiverna jobbar.
Så jävla nördigt. Fan vad kul.
Så jag skulle säkert kunna uppskatta spänningsromaner. Mm. Men jag vet inte, jag har inte läst, alltså så här, jag läste väl, alltså när jag var på någon semester så här, mina böcker till slut, så lånade jag typ Snabba Cash av någon. Gillade inte riktigt. Nej. Tyckte inte den var så bra. Den var rätt lättläst, men det går, alltså det är ingenting jag blir sugen på att läsa mer av.
Nej, men problemet med dem tycker jag är att man kommer snabbt framåt i typ så här Dan Brown eller jag tycker Lapidus, jag tycker om flera av hans böcker, men lättlästa författare, en bieffekt är ofta typ att man känner att man ätit inte någonting, man är full av luft.
Det är snabbt mat.
Ja, typ, alltså verkligen på ett inte bra sätt, att man känner sig liksom inte riktigt tillfredsställd, man har inte utmanats, man har inte fått någon ny liksom, man känner inte att man har fått i sig någonting, man förstår. Det är, det är jättepretto att säga, det kan vara skitspännande men riktigt härlig actionrökare eller en läskig, jag menar,
en western.
Western.
Det känns så gammaldags pulp fiction liksom. Man läser en western.
Finns det ens längre?
Alltså det känns lite frowned upon med såhär indianer och cowboy.
Alltså, ja. Nej, men jag tycker ju att när det kommer en ny westernfilm så försöker jag se den. Jag tycker att
när var senast det kom en westernfilm?
Ja, alltså det kom ju ett par stycken där, några som jag tyckte mycket om, som den där, nu är det way back i och för sig nu, 2008 tror jag, men då kom det typ ett gäng på bio i Sverige som var bra. Den ena var mordet på Jesse James av ynkryggen Robert Ford. Den heter så hela...
Ja.
Och sen 3:10 to Yuma var bra också.
Undrar om Tarantino har gjort någon westernfilm. Han är ju western. Han tycker väl Once Upon a Time in the West. Eller Under den goda den fula tror jag är hans favoritfilm.
Mm.
Men han har själv inte gjort någon western.
Jo, han har ju gjort en... vad heter han där som kom efter Django? Som var så tråkig. Nej, men den skulle väl vara... Okej, han har gjort Django.
Vad hette den? Någonting med...
Hateful Eight.
Hateful Eight, ja.
Den är ju sånt kammarspel, fast western. Den tycker jag är... Det är en av de tråkigaste filmerna jag har sett, faktiskt. Jag tycker ändå om Tarantino. Alltså, tycker jag om alla andra Tarantino-filmer. Till och med Jackie Brown. Tycker om den också till. Alltså, alla, utom Hateful Eight, tycker jag är så jävla tråkig.
Ja, vi kanske ska avrunda det här, eller avsluta till och med det här ordinarie avsnittet av Arkivsamtal.
Mm.
Och jag hoppas du hänger med till det Patreon-exklusiva avsnittet också.
Absolut.
Då ska vi prata lite mer om böcker och lite mer om annat.
Kul!
Varje vecka så släpper jag ett bonusavsnitt av den här podden exklusivt för er som donerar en valfri summa per avsnitt på patreon.com/arkivsamtal, patreon.com/arkivsamtal alltså. Det finns redan över 40 exklusiva avsnitt som du får tillgång till, så det är mycket kul för valfri slant. Vill du bara vara schysst och säga tack för åratal av underhållning, så kan du även swisha en slant på 0760-724728. All denna info finns även i avsnittsbeskrivningen. Och glöm inte att följa mig på Instagram och andra sociala medier. Där bjuds det på gratis skämt och mycket annat. Det var allt för den här veckans avsnitt av Arkivsamtal. Jag heter Simon Gärdenfors.
Jag heter Jonas Strandberg.
Fullbordat samtal!
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, marketers. Want a matchmaker to set you up with your perfect audience? Well, look no further. Get intimate right away with host-read sponsorships with Acast. Use Acast's self-serve ad platform to search and partner up with a podcaster or two from our network of more than 100,000 shows. Have them sing your praises in their own words. And get their listeners ready to be wooed into loyal customers. It's the ultimate loving endorsement. Book host-read sponsorships with Acast. Head to go.acast.com/closer to get started.